Idag är det 13 dagen och för första gången på 121 år så hålls den här dagen ingen fest i Bergs missionshus på Kållandsö. Därför så tänkte jag ta med er på en liten exposé över historien om just det gamla, den gamla missionsförsamlingen på Kållandsö. Och också berätta vad det kommer sig att just 13 dagen är så viktig där. Och varför man firar den här 13-dagsfesten med sån iver. I år blev det ju ingen sån. Det var planerat i och för sig en gudstjänst. Men det blev inte det heller. På grund av att coronan styr över allt som sker i det här landet just nu. Men vi får väl hoppas att det blir bättre nästa år. Som sagt. Först av allt så vill jag säga att de religiösa eller kanske snarare kyrkliga konflikter som jag kommer att berätta om hör just till den där tiden och är idag så här över 100 år senare helt överspelade. Tiderna har ändrats och idag så arbetar alla i samfund här ute i bästa samförstånd sedan länge. När det gäller de lokala händelserna som jag återberättar så består mina källor av dokument från den tiden. Det är minneskrifter, det är protokoll, men också berättelser från de som ja, var barn vid den tiden, kanske var födda i alla fall. Och fick det här berättat i sin tur av sina föräldrar och så, mer ganska nära tiden då det hände. De här människorna är ju tyvärr för länge sedan borta, men jag hade ändå förmånen att få lyssna till några av dem så sent som i slutet på 1980-talet. Men vi tar det väl från början. Sverige var ett katolskt land nästan fram till 1600-talet. Reformationen inleddes i och för sig redan 1527, men var inte fullt genomförd förrän nästan 70 år senare. Det betyder ju att de flesta gamla kyrkor som vi känner till i vår bygd har varit katolska längre än vad de har varit protestantiska. Kungen och kyrkan var fram tills dess två olika saker. Kungarna bestämde över det jordiska och påven då ytterst bestämde över det andliga. Kungen ägde sitt, kyrkan ägde sitt. I princip var det på det viset. Gustav Vasa bestämde att nu fick det vara slut på det. Influerad var han av det som pågick i Europa och beslutade att påven och hans katoliker i Rom inte skulle ha något mer inflytande över Sverige. Det fanns säkert många bra saker med det. Gudstjänsterna blev på svenska istället för latin, ja hela det kyrkliga språket ska vi säga. Bibeln trycktes på svenska. Den romerska kyrkan miste sitt inflytande såväl som sina egendomar och kyrkan blev nationell. En svensk kyrka på svenska för det svenska folket. Men det fanns en baksida. Nu bestämdes också att kungen skulle vara den svenska kyrkans överhuvud, inte påven. Och därmed så blev Gustav Vasa och hans efterföljare både kung och påve på samma gång. Kungen var kung av Guds nåde och var gränsen exakt gick mellan kungen och Gud själv var väl inte alltid helt glasklar. Prästerna blev kungens och statens förlängda arm ut i socknarna och församlingarna. Prästerna blev alltså inte längre bara själasörjare utan även de myndighetspersoner som kontrollerade folket ut i minsta avkrok för statsmaktens räkning. Kyrkan blev den myndighet vilket så gott som allting reglerades och kontrollerades igenom. Detta ganska långt in i modern tid faktiskt. Det sista som Svenska kyrkan skötte för statens räkning fram till separationen med staten år 2000, det var faktiskt folkbokföringen som sen skattemyndigheten tog över. Ganska snart efter reformationen så började en del, framförallt präster, att klaga. Man ansåg att kyrkan skulle inte ägna sig åt myndighetsutövning utan ägna sig åt andligheten. Och på sina håll så samlade en del präster nu folk till möten och gudstjänster vid sidan om det här lagstadgade och noga reglerade systemet. Pietismen kallar man den rörelse som låg till grund för det här, den personliga tron betonades. Det här var ju naturligtvis inte populärt och den dåvarande kungen, Fredrik den första, införde år 1726 konventikelplakatet som förbjöd bönemöten och andra religiösa sammankomster utanför kyrkans lokaler. Allt som man sa för att bevara enigheten i tron på vars grund samhället vilar. Stränga straff utdömdes om man bröt emot detta. Om man gjorde det första gången så kunde man, som om man hade arrangerat ett sånt här möte, så kunde man få böta upp till 200 riksdaler. Andra gången kunde man åka på och få betala 400 riksdaler. Vilket, ja, det är svårt att jämföra dagens penningvärde med det som gällde på 1700-talet. Men om man yxar till ganska grovt så skulle man kunna säga att det ligger kanske runt värdering på motsvarande 50 000 svenska kronor. Tredje gången, om man dristade sig till att göra det, då blev man utvisad ur riket. Det var överhuvudtaget strängt förbjudet att bekänna sig till någon som helst annan tro än den evangeliskt lutherska. I mitten av 1800-talet började vindarna däremot att vända. Tiden stod under förändring. Urbaniseringen tog fart, folk flyttade in till städer ifrån landsbygden och man såg ett modernare samhälle ta form på många plan. Inte minst inom det politiska. Och det här påverkade ju även kyrkan. År 1858 så avskaffades konventikelplakatet. Man fick träffas till bön och andakt i andra lokaler än kyrkan, men förutsatt att en vigd präst närvarade. 10 år senare, alltså 1868, så avskaffades även den sista föreskriften. Jag tror det är svårt att idag fullt ut förstå vidden av det här. Tiden var ju djupt präglad av den kristna tron. Människors tänkande likaså. I de breda och undre folklagren fanns också ett starkt missnöje med överheten. Arbetarrörelsen började ut av form. Nykterhetsrörelsen likaså. Och man var trött på att bli hunsad med. Man var trött på att svälta och få lön i form av brännvin. Och man var också trött på prästernas klåfingriga inflytande över det andliga livet. Väckelserörelsen började att gro. För Svenska Missionsförbundets del visade sig i att ett antal präster i den då svenska kyrkan vägrade att se kyrkan som en myndighet ställd under en världslig kung. Alltså ungefär detsamma som skedde i början på 1700-talet. Namn som Erik Jakob Ekman och Paul Petter Wallenström kan nämnas i det här sammanhanget. Båda var präster, men båda menade också att tron är någonting personligt och någonting levande som inte kan styras och dikteras av statlig makt. Ingen av de här människorna ville egentligen lämna kyrkan. Alltså den tanken hade knappast någon tänkt. Man ville inte starta eget. Man ville reformera. Igen. Men till slut, 1878, alltså bara 10 år efter att konventikelplakatet definitivt hade avskaffats, så skedde ändå den här brytningen på grund av en lärostrid som inte gick att komma till rätta med. Vid det laget så hade den fria kyrkliga rörelsen, alltså det som gör att vissa samfund kallas frikyrkor idag. Det var en fri kyrklig rörelse, fri från den statliga kyrkan. Den hade redan nått ut i bygderna. På gården Berg på Kållandsö hade man åtminstone sedan 1870 samlats och kallat resande predikanter till sig. Att fritt få läsa sin bibel, att fritt få förstå tillsammans med andra, samlas till samtal, bön och sång, var en rent hisnande upplevelse för främst fattigt och gement folk, men också för många så kallade besuttna som också anslöt sig till den här nya rörelsen. Den nu då utbredda läskunnigheten i kombination med den mängd andlig litteratur som plötsligt fanns att tillgå gjorde att rörelsens folk gick under namnet läsare. 1876 brakade det loss ordentligt på Kållandsö. På midsommaraftonen det året så fick man här besök av predikanten Gustav Andersson ifrån Mariestad, sedermera kallad Midsommar-Anders. En författare skriver i en minnesskrift ifrån den här tiden så här: vid denna tid skedde något speciellt med folket på Kållandsö och jämväl i trakterna däromkring. När Svenska Missionsförbundet bildades fanns alltså redan de här sällskapen som sedermera bildade de fria församlingarna som vi har idag. På Kållandsö tog det alltså rejält fart midsommaren 1876. På vissa platser i Sverige så var konflikten mellan läsarna, som man sa, och den gamla statskyrkan, den var djup och ibland rent osmaklig, ska sägas. På Kållandsö var det däremot inte på det viset. De präster som tjänstgjorde under den här tiden visade på ganska stor förståelse, och de ledare som företrädde väckelserörelsen var kloka och måttfulla. Givetvis förekom konflikter folket emellan, men många gånger så var det nog kanske mer en ren klassfråga. En fråga om vem eller vad man ytterst ville vara lojal med. Det började bli trångt om utrymmet i den gamla mangårdsbyggnaden på Berg. I början av 1879 så körde man en nedmonterad, timrad magasinsbyggnad över Vänerns is från Millingsvik på Värmlandsnäs. Sommaren samma år så var den återuppbyggd på dåvarande gården Bergs egendom på den plats där missionskyrkan står idag. På en karta från tiden runt 1880 så finns den faktiskt inritad. Det står bönhus angivet. Det var en mycket enkel timrad byggnad med ingången på västra långsidan. Minnesskrivaren som jag citerade tidigare berättar vidare. Enkelt, för att ej säga primitivt, var detta första missionshus i sitt första skick. Kyrklig konst, hänsyn till bekvämlighet och stämningsmoment måste uteslutas. Det var den andliga livsrörelsens rent praktiska behov som först och främst måste tillgodoses. Jag tycker att det borde någonstans i någons album finnas ett fotografi på det här gamla huset. Jag har inte sett det någonstans och jag har inte hört någon som har sett något heller. Men är det någon där ute nu som lyssnar som kanske vet med sig att i något gammalt bortglömt album finns det ett hus som man inte riktigt vet vad det har stått. Jag skulle vara tacksam om ni kunde höra av er då. 1883 bildades församlingen formellt med faktiskt hela 81 matrikelförda medlemmar så där till att börja med. Den grundläggande och enda principen var den att var och en på Herren Jesus troende äga rätt till medlemskap. Det är ganska generöst. Det gäller än idag. Även om det som sagt troligen inte förelåg några större konflikter med den gamla kyrkan och dess folk, så vittnar ändå en sak om att väckelserörelsen i grunden var en proteströrelse av rang. Den nybildade församlingen antog nämligen namnet Guds församling på Kollandsö. 1903 ändrade man det dock till Missionsföreningen på Kollandsö. Och 1923 fick det namnet Kollandsö Missionsförsamling. Men hur var det nu då, det där med trettondagen? Jo, på trettondagen år 1900 vandrade folk som vanligt från öns alla hörn och kanter för att mötas och fira gudstjänst i missionshuset på berg. Vid framkomsten möttes man av en glödande hög av aska och förkolnat timmer. Missionshuset hade brunnit ner under natten som gått. Bedrövare stod man och betraktade förödelsen. Det är svårt att föreställa sig den chock som det här måste ha inneburit. Ett slags sorgebål för en gemensam vision som under några timmar förvandlats till stoft och sot. Sägnen säger att många människor samlades på platsen den här dagen. Däribland anledde också en av kyrkans folk, som man sa. Kyrkans folk, alltså en av dem som var lojal mot den gamla ordningen och även djupt kritisk till väckelsefolkets förehavanden. Mannen påstås ha anlänt med häst och vagn och sedan svärande skrikit till de församlade att här kan ni gå och sparka i askan era läsare. Då lär en då ung man, faktiskt en anfader till en idag levande person som jag känner ganska väl, ha gått fram och sagt till den hånfulle begabbaren följande: den glöd du ser här, den kommer att slockna. Men den glöd som brinner i våra hjärtan kommer aldrig att slockna. Varpå den besökande vänt på ekipaget och kört därifrån. Man bestämde hur som helst, där på stående fot att ett nytt missionshus skulle byggas. På samma plats. Ett större och finare. Och snart stod det klart när man hade enats i bön att det nya missionshuset skulle dessutom invigas redan nästa år, exakt på dagen. Detta visade sig vara både rimligt och möjligt. Arbetsviljan var enorm och pengarna strömmade till, både från medlemmar i församlingen såväl från bygdens folk i övrigt, och på dagen ett år senare, 1901, hölls den första trettondagsfesten där man invigde det nybyggda missionshuset. Vilket står där än idag, om än tillbyggd lite här och där. Varje år sedan dess har man i princip firat detta på samma sätt som då. Och i år så får vi då tyvärr hålla oss hemma. Men nästa år får vi förhoppningsvis fira igen. För den där glöden som brann i hjärtarna på folket. Jo, den brinner faktiskt än. Nu ska jag tillsammans med Lars-Gunnar Rask avsluta med en sång som är skriven 1884 av Nils Frykman. Det är alltså bara ett år efter att missionsförsamlingen på Kållandsö bildades. Och ja, den kanske var något av en hit även då. God fortsättning önskar vi er alla. I alla skiften mitt hjärta funnit vad det begär. Jag har funnit Jesus och allt som honom vem kan väl fatta hur rik jag är. Jag har en Gud, jag har en Gud som hjälper, och Herren, Herren, så är hans namn. Han mig från döden till livet frälsar och är i stormen min trygga. Jag har förlossning genom blodet och barnaskapet jag återfått. En plats jag äger vid nådebordet bland Guds vänner, var härlig glad. Jag har ett arv utan like på denna jorden, det vet jag visst. Det väntar mig i det sälla rike, där blott på sorger ska vara brist. Fast jag är alltid min lycka se. Snart kommer Jesus och hämtar bruden, och någon aldrig ska gråta mer.